Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Jag ville läsa då ett bibelord som jag fick som utgångspunkt för vad jag skulle säga här om uppståndelsen och livet. Ifrån Johannes 11, 25 och 26. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Amen. Herre, vi ber än en gång att du ska välsigna ditt ord på alla våra hjärtan. Tack att det finns liv och kraft att hämta i ditt eget ord. Låt det få vara så levande som det är och verka i våra liv. Vi ber i ditt namn. Amen. Situationen var ju den att Lazarus hade blivit sjuk. En mycket nära vän till Jesus. Han var ju ofta där och besökte vännerna Marta, Maria och Lazarus. Och de bodde ju i Betania som inte låg så långt ifrån Jerusalem. Och där fick han mat och vila och mycket trevnad kan jag tänka mig. Men nu var Lazarus sjuk. Jesus var borta. Han var inte där. Och de kallade ju då förstås Jesus, för de visste han kunde göra under på honom, och sa att Lazarus, din vän, är sjuk. Men Jesus hade ju mycket att göra, och det dröjde ett par dagar innan han kunde infinna sig. Och då kom han ju för sent. Din vän Lazarus, han har dött. Ja, så det var ju en ganska dyster stämning, och de grät och var förtvivlade. Och det är då Jesus säger de här orden till Marta då. Jesus sa till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Ja. Tror du det? Jo, nu blir det så. Jag tror ju på uppståndelsen, att han kommer att stå upp från de döda, så jag tröstar mig med det. Men Jesus ville säga till henne: jag är uppståndelsen och livet. Inte långt borta, inte i framtiden, utan jag är det. Och så vet ni vad som hände sen. Jo, då får han ju följa hela begravningståget ut till graven där han ligger. De har rullat en sten för också. Han hade varit död i flera dagar. Och Jesus säger: rulla bort stenen. Nej, han är död. Han har varit död länge. Han luktar redan. Vi kan inte öppna graven. Jo, gör det, säger Jesus. Och så gör de väl det lite motvilligt. Och så ropar Jesus: Lazarus, kom ut! Och vad händer? Jo, där kommer Lazarus ut. Och han var så inbunden av alla linnen så han gick som ett litet paket ut där. Och då säger Jesus: lös honom och låt honom gå. Han började leva igen. Varför? Jo, Jesus, han är uppståndelsen och livet. Det fick Lazarus uppleva. Nu blev ju det förskjutet, hans liv så att säga. Han fick några år till att leva. Han dog säkert. Men döden är inte slutpunkten, utan den som tror på mig ska leva om han än dör, säger han. Så Jesus ville lyfta in hoppet här också. Jesu död var egentligen en förutsättning för att det skulle bli någon uppståndelse för honom själv. Han förutsåg flera gånger att han skulle dö och uppstå igen. I Markus så läser vi det väldigt tydligt i 8:31-32. Så där. Därefter började han undervisa dem och sa att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldsta överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter 3 dagar. Det var första gången. Och sen om vi går till Markus 9 och 31-32, alltså ett kapitel fram. Och då höll han också på att undervisa sina lärjungar. Han sa, människosonen ska överlämnas i människors händer och det kommer att döda honom. Och 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Och inte nog med det, i det 10:e kapitlet i Markus evangelium, den 33:e versen, så står det också. Och 34:e. Vi går nu upp till Jerusalem. Du var alldeles in på det här. Människosonen ska utlämnas åt överste prästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter 3 dagar ska han uppstå. Jesus, han visste vad komma skulle. Men lärjungarna, de förstod ju inte det här. De var så blockerade så de tog inte riktigt in vad Jesus sa. Det var ju så att Jesus, han kunde egentligen inte dö. För syndens lön är döden. Och Jesus hade ju inte gjort någon synd. Men han offrade sig för vår skull. Det står ju så här att vi har alla syndat och förlorat härligheten från Gud i Romarbrevet. Och redan i Gamla testamentet så profeterade Jesaja 700 år före Jesus. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Och när Johannes döparen fick syn på Jesus så pekade han på honom. Där, ser ni? Se Guds lamm. Alltså bilden från Gamla testamentet om offerlammet. Där det var det finaste lammet, det felfria lammet som man gav som ett offer för att sona folkets synder. Jesus, han måste dö. Han måste slaktas. Varför? Jo, för att folkets synder skulle försonas. Det såg Johannes profetiskt och han pekade och sa det om Jesus. Johannes evangeliet talar ju om det här. Så älskade Gud världen att han gav oss sin enda son för det att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. I själva Jesu mission att komma till världen så låg det att han skulle ge sitt liv för vår skull. Så förutsättningarna för uppståndelse, det var ju att han dog först. Det är ju ingen som kan uppstå från det döda om man inte först är död. Så mörkret, eländet, hopplösheten, döden, skilsmässan från Gud. Det var egentligen förutsättningarna för Jesus att han skulle kunna uppstå. Tack och lov. Så var han utan synd. Han hade inget ont gjort. Och därför så står det i Apostlagärningarna så här i det 2:24. Jag vet inte om jag fick med det på förteckningen här, men det står så här. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Det gick inte att hålla kvar Jesus. Det fanns ingenting att ta på för fienden. Det fanns ingenting som gjorde att han borde bli kvar i dödsriket. Nej, han hade ingen synd gjort. Och det var för vår skull han gav sitt liv. I Gamla testamentets skrifter så var det också förutsagt att han skulle dö. I Första Korinthierbrevet 15:3 så skriver Paulus så här: bland det första som han meddelade då till korintierna, jag förde vidare till er var detta jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Det var alltså inget fel i programmeringen från Guds sida, utan det här var helt enligt plan. Jesus skulle dö, men han skulle också uppstå. Och det fanns nedtecknat i de gamla skrifterna, i förebilder och allt det som tydliga profetiska förutsägelser. Till exempel i den 51:a psalmen så står det: ty du skall inte lämna min själ åt dödsriket. Du skall inte låta din fromme få se graven. Nej, han skulle övervinna detta. Och när Jesus väl hade uppstått, det var väl ingen som riktigt var med. Det var mörkt i graven, en sten var för. Så det var väl ingen som var med och riktigt såg när han stod upp ifrån de döda. Men tänk vad många vittnen som kunde vittna om det efteråt. När Paulus berättar om det här i Första Korinthierbrevet 3 och till och med vers 8 där, så läser vi så här. Jag ska se om vi hittar fram det. Första Korinthierbrevet 3. Femton menar jag givetvis. Och 3-8. Och jag har ju redan läst den tredje versen och den fjärde, så jag börjar på den femte. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minste av apostlar, inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förspild. Och så talar han vidare om detta. Paulus, han skriver så fantastiskt här om att denna uppståndelse, den är juridiskt hållbar. Han talar om alla de som hade juridisk legitimitet, kunde vittna om det här i en domstol. Därför så utelämnar han kvinnorna som på den tiden inte var värdiga, eller vad ska jag säga, tilläts att vara fullvärdiga vittnen på det sättet. Tyvärr. Tack och lov är det ju ändrat på det. För om vi läser evangelierna så finns ju kvinnorna som de första vittnena till att han hade uppstått. Maria från Magdala kommer till graven och får möta Jesus som den första av alla. Hon hade varit med om att Jesus hade befriat henne från många olika saker. Och hon gav sig iväg och berättade nu vad som hade varit för alla som hade varit tillsammans med Jesus och som sörjde och grät. Och när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, ja, de trodde inte på henne. Nej. Så fantastiskt var detta. Och sen berättas det om flera kvinnor också. Matteus, han berättar att när de lämnade enas graven fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och grep hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem: var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Och Markus, han skriver att det var tre kvinnor som kom tidigt till graven för att smörja Jesu döda kropp. De hade köpt fina saker som man brukade göra och välluktande kryddor för att gå ut och smörja honom. Men det behövde de inte göra för han levde, tack och lov. Emmausvandrarna, de gick och beklagade sig för en person som plötsligt tog följe med dem. Och så, ja, ni förstår, det har hänt sådana tråkiga saker här. Våran mästare och herre som vi hoppade så mycket på, han har dött och blivit korsfäst på ett otroligt tragiskt sätt. Det var helt falska anklagelser och så vidare och så vidare. Vem är det som går med dem? Jo, det var en levande och uppstående Jesus. Och de upptäcker ingenting förrän de kommer fram och sitter och hade bjudit in honom och äta med sig. Och de bryter brödet. Och Jesus gör det på sitt sedvanliga sätt. Och då känner de igen honom. Ja, men det är ju Jesus. Oj, oj, och då försvann han plötsligt ifrån dem igen. Och då frågar de sig, var inte våra hjärtan brinnade när vi gick och samtalade med honom på vägen? Och jag tror att det gick mycket fortare att springa tillbaka till Jerusalem och berätta för alla de andra än det gjorde att traska hela den här långa vägen till Emmaus för att berätta för de andra. Hörrni, vet ni vem vi har träffat? Vi har träffat den uppståndne Jesus. Han lever. Han lever. Han var död, men han lever. Och sen visade han för alla de 11 lärjungarna först en gång. Och sen, eftersom Thomas inte var med. Det är ju alltid synd när man missar ett möte så där. Och det gjorde Thomas vid det här tillfället. De hade varit samlade och det var både bön och sång och sådär. Och kanske var någon kollekt också, jag vet inte. Det blir ju det med extra välsignelse när det är kollekt. Men ja, i alla fall händelse var Thomas inte med. Och han sörjde det. Han sa det, jag kan inte tro om inte jag får själv se hålen efter spikarna och jag fick sticka handen i sidan och se det där stora hålet som blev av deras fångvaktarnas eller krigsmännens spjut. Och så kommer då Jesus en vecka senare uppenbara sig då Thomas var med. Thomas, kom hit. Här är det, känner du igen mig? Ser du här? Min Herre och min Gud, är det du Jesus? Va? Inget tvivel, han kände igen honom. Tänk vad Jesu uppståndelse, hur många vittnen har vi inte på det? Och så berättar han ju då, förutom dessa, att han visade sig för Kefas, det vill säga Simon Petrus. För 500 bröder på en enda gång. Och för Jakob, han som var Jesu bror och blev sedermera Jerusalems första föreståndare i församlingen där. Och inte nog med detta, så var han med dem, berättar Lukas i Apostlagärningarna. I 40 dagar var han tillsammans med dem. Och han gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Han åt och drack med dem. Han samtalade med dem. Han undervisade i skrifterna. Han talade om Guds rike. Han gav löften och befallningar till lärjungarna. Vi behöver inte tvivla på Jesu uppståndelse att han har ägt rum. Och varför är det så viktigt? Jo, det är så viktigt. Konsekvensen av Jesu uppståndelse är ju dessa. Jag tar några punkter. Det är ju det att han lever. Jag är uppståndelsen och livet. Han är det. Han lever. Han finns här idag. Han är med oss. Han är själva kärnan i den här gudstjänsten. Han har också blivit given all makt i himlen och på jorden, säger han. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. När säger han det? Jo, efter sin uppståndelse. Då han möter lärjungarna. Och det innebär ju också att han har besegrat döden. Den som tror på mig ska leva om han än dör, säger han. Döden, var är din udd? Jo, Jesus har tagit udden från döden. Döden är fruktad av oss människor. Och jag har stor respekt för döden. Och jag har mött många människor i närheten av döden. Och jag tror alla ser allvarligt i döden. Men Jesus har besegrat döden. Så den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Vi har ett hopp. Tack och lov. Det innebär ju också att vår uppståndelse är möjlig. Men nu har Kristus uppstått, skriver Paulus i 15 kapitlet, 20 vers i första Korinthierbrevet. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelse från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst, de som tillhör honom. Det är därför vi får tro på vår uppståndelse, vår delaktighet. Att om vi skulle dröja kvar till Jesus kommer och hämtar oss, så kommer också de att stå upp ifrån de döda och få följa Jesus. Tack och lov. Efter sin uppståndelse så gav han ju missionsbefallningen. Jag har redan berättat att han sa att han hade all makt i himlen på jorden. Och därför ska ni gå ut, säger han, och göra alla folk till lärjungar. Ni ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lära dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Efter sin uppståndelse så fick de den här befallningen. Varför väntade Jesus så länge? Jo, förut hade det varit omöjligt för honom att vara närvarande. Men nu kunde han säga, jag är med er alla dagar. Hur skulle det ske? Ja, han förklarade det själv. För han blev ju upptagen till himlen. Vi läser om det i apostlagärningarnas början. Men han säger så här i sitt avskedstal. Så här. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Ja, det var därför som han lämnade oss. Därför att det skulle bli möjligt att sända den helige ande som alltid kan vara med oss på alla ställen samtidigt. Vilken möjlighet! Det blev som eldistributionsnätet. Det är inte bara vid kraftverket det finns kraft, utan det är fördelat överallt i hela Sverige. Var du än sticker in din telefon så laddas det. Om du är i Malmö eller om du är i Kiruna, det spelar ingen roll. Bara du har tillgång till nätet. Och så är det med Jesus också. Han finns överallt. Om vi har tillgång till Jesus, om vi har tillgång till den helige ande, så är Jesus närvarande överallt. Vilken underbar tanke. Därför så kan han också vara med om alla dagar. Det innebär ju att, för det första, när jag står och predikar här, så är Jesu frälsning här. Så jag behöver inte säga att nej, nu förstår du, måste du gå ut här och du måste göra si och så, du måste läsa de där böckerna. Jag kan säga så här, Jesus är här, hans frälsning är här, du kan få uppleva det här nu idag. Varför? Jesus är uppstånden. Han lever, han finns ibland oss. Han är med oss alla dagar. Och det innebär att han är med överallt. Det innebär att han är på sjukhusen och på de här omöjliga platserna egentligen. Det innebär att hans under också kan ske och helanden även idag. Det innebär att han bygger sin församling också just nu i hela världen. Jag är så imponerad när jag möter mina vänner och jag hör om utvecklingen i Tanzania. Vi kan ju inte skryta med sådana siffror här. Men på olika platser så går evangeliet fram starkt i Sverige också. Men i Tanzania, när man hör om hur denna mycket Swahili-kusten talar vi om. Det har varit så stängt i många år. Men så börjar man med DBS, det här bibelförklaringsprogrammet. Och man börjar att läsa Bibeln tillsammans. Icke-troende som troende. I små grupper. Och så läser man och så säger man, vad säger det här bibelstället nu till oss idag? Ja, man vänder och vrider på Bibeln. Och vad är det för budskap för oss? Är det gällande? Ja, man fortsätter att läsa Bibeln. Och så ser man, ja men det här gäller ju för mig. Så här är det. Jag känner inte Jesus, men kan jag ta emot honom? Och så har det uppstått utefter hela Swahili-kusten. Nu vet jag inte hur långt upp det har gällt, men det är i Kenya, i Mozambique och ända ner till Mozambique och i Somalia också. Men 1000 församlingar har bildats på de sista åren tack vare detta, att man börjar läsa om Jesus som är uppstånden och finns även i de omöjliga bygderna, kan vi säga. Och när man får höra om utvecklingen av våra vänner som har varit här också. Där det är så många stora församlingar, små grupper. Man har arbete på över 600 platser. Det finns alltså en pastor eller en ledare i varje så lite församling. Och det är ju helt enormt, ofattbart i bara det området. Och därför så kan han då vara med oss och bygga sin församling. Nu ska jag säga någonting alldeles till avslutningen. Jesu ord är något att lita på. Han sa att han skulle ge sitt liv. Han sa att han skulle uppstå. Han har hållit vad han lovat. Och inte nog med detta. Eftersom han for upp till himlen efter uppståndelsen. Och änglarna syntes där och förklarade. Ni står här nu och tittar upp mot himlen. Men det är så, sa de. Att på samma sätt som han har farit upp så ska han komma tillbaka. För han vill att där han är, där vill han att vi ska vara med honom. Så jag gratulerar dig att få möta den uppståndne själv och få vara med ibland de som tror på Jesus i den himmelska världen. Jag vill lyckönska dig och jag överlämnar den här stunden nu i avslutningen till i Guds hand. Tack Herre att vi får lägga oss själva i dina händer. Tack att du är den levande, den uppståndne. Och hjälp oss, Herre Jesus, att ta in detta och se vad det innebär för mig, innebär för mina möjligheter, att du lever, att du finns, att du verkar ibland oss. Tack, gode Gud, att du vill ge oss hopp och framtidstro. Jag ber. Amen.